är välkomna till Dyssepodden. Det här är Livia.
Det här är Fabian.
Vår gäst idag är Idor Svensson, forskare och professor i klinisk psykologi vid Linnéuniversitetet och vinnaren av dyslexipriset 2024. Välkommen! Först och främst, grattis till dyslexipriset. Jag var faktiskt där på slottet och det var extremt spännande och så fantastiskt att få möjligheten att vara där. Så hur kändes det att få själva priset?
Det kändes fantastiskt. Det var ju både ärofullt kan man säga och kändes väldigt bra för min egen del. Inte minst eftersom priset delas ut av folk som har de här storheterna. Så att det är ju de som mycket helt enkelt bestämmer kring det här priset eller juryn och så här. Alltså att många, den här gruppen då som har läs- och skrivsvårigheter och så är ju representerad i Dyslexiförbundet. Så därför känns det naturligtvis extra kul.
Du är ju professor i klinisk psykologi. Kan du berätta lite mer vad det innebär?
Professor i klinisk psykologi innebär att man jobbar mycket med forskning. Men även undervisning. Jag undervisar ju på psykologprogram och speciallärarprogrammet. Men det innebär mycket forskning. Att man handleder doktorander och sådana som senare disputerar och skriver sina avhandlingar och gör mer forskning. Och sen skriver jag ju själv olika vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga artiklar. Och så här. Det är mycket det som mitt arbete går ut på. Plus att jag är ute och föreläser en hel del runt omkring i landet. Så det är klart att för min del var ju det här priset naturligtvis väldigt ärofullt att få just från Dyslexiförbundet. Kanske det som jag tycker är allra bäst att få ett pris från, om jag ska välja.
Mm. Har du någon personlig koppling till dyslexi?
Nej, inte så direkt har jag inte. Jag kan inte säga så här. Va? Det är klart att man var väl ingen. Jag var ingen stjärna i skolan. Det var jag verkligen inte. Men jag kanske inte hade specifikt dyslexisvårighet. Så, utan det borde väl snarare på att man var lite tränare inte riktigt som man borde. Hade väl andra intressen på den tiden. Va? Så att jag var ju ingen sån som tyckte det var så kul att gå i skolan precis.
Men hur började ditt intresse för just dyslexifrågan?
Ja, det började helt enkelt med att jag utbildade mig till fritidspedagog och jobbade på ett fritidshem. Och där jobbade man med barn som är från typ 8 till 12 år var de på den tiden kan man säga.
Mm.
Och då började jag på med att ha olika lässtunder för barnen. Jag läste för barnen. Och då märkte jag att de tyckte att det här var något väldigt, ska man säga, rogivande. De gillade de här lässtunderna, att sitta med mig när jag läste sagoböcker för dem. Och då var det en speciell bok som kanske särskilt färgade mig. Och det var helt enkelt Gusten Grodsluka, som den hette då, den här boken.
Mm.
Och det handlade om en liten pojk som heter Ivan som hade jättestora svårigheter att lära sig och läsa. Det var i boken som heter Gummitassan. Då det fanns flera i den här serien. Bland annat Gummitassan som den här Ivan fanns i. Och då beskrev han hur fruktansvärt svårt det här var med att lära sig och läsa. Han tyckte det såg ut som myror och 1000 bokstäver som kryllade på boksidorna. Då. Och det var något som slog an på mig där. För att senare då när jag gick min psykologutbildning så kom jag i kontakt med ett projekt som höll på med läs- och skrivsvårigheter och då började det där kan man säga. Och då har jag sen utrett många elever så här, och vuxna allt möjligt under åren och det är många elever som har berättat om just detta att de upplever det precis så när de läser. Många som går i årskurs 3, 4, 5, alltså som 1000 bokstäver som rör runt omkring sig som myror på boksidorna.
Mm.
Så det var egentligen där det började kan man säga.
Var det så du kom in till just psykologi? Eller var det på ett annat sätt?
Ja, alltså just att komma in till själva ämnet psykologi var väl kanske snarare så att jag utbildade mig till fritidspedagog. Och då var det så att när jag jobbade som fritidspedagog där så märkte jag att det fanns en hel del barn då som inte alltid mådde så där jättebra av olika anledningar. Och då kände jag kanske att jag inte hade riktigt den kompetensen som jag skulle vilja ha för att stödja och hjälpa de här barnen. Och sen jobbade jag samtidigt också senare då på ett ungdomshem för ungdomar som hade så stora, kan man säga, psykiska svårigheter. Så det var nog snarare det som ledde in mig till att komma in på att jag ville bli psykolog. Att jag ville helt enkelt fördjupa mig lite för att kunna hjälpa människor som hade det psykiskt svårt, kan man säga då.
Mm. Du fick ju dyslexipriset för dina studier om barn och vuxnas dyslexi och tekniska hjälpmedel. Kan du berätta lite mer om forskningen och vad ni kom fram till?
Alltså där, forskningen just när det gäller assisterande teknik så kan man säga att jag påbörjade den väldigt tidigt faktiskt, redan i slutet på 90-talet. Och då gjorde vi det på just den här ungdomshem. Vi lät ungdomar då, som hade svårigheter med att läsa använda assisterande teknik som vi kallar det för då, framförallt i form av talsynteser, sådana här scannerpennor. Men de här talsynteserna, allting sånt, det fanns i datorer på den tiden, så det var ganska krångligt, dyrt och inte särskilt användarvänligt. Men sen kom ju då de här, ni vet, smartphone och surfplatta och allt sånt där, och då blev det jättemycket mer tillgängligt. Så då startade jag forskning kring det här och tittade på hur funkar det här för elever som har stora läs- och skrivsvårigheter. Eller som har läs- och skrivsvårigheter överhuvudtaget. Och då framförallt riktade vi in oss på de som hade ganska grava läs- och skrivsvårigheter då, oftast med dyslexi. Och det vi kom fram till då, det visade sig att för de här eleverna så var det ett bra hjälpmedel. Det funkade bra för de som hade dyslexi. Framförallt då talsyntesen, men även talgenkänningsprogrammen i början var det en del som tyckte om, men det var lite mer så, för de funkade lite dåligt, ni vet. Alltså när man pratade in i text så blev det inte riktigt som man tänkt sig. Så här.
Nej.
Det var det inte riktigt så bra. Men sen nu på senare tid så har forskningen visat att även det fungerar bra. Och då är det helt enkelt så att min mening med det här, det är ju att jag tycker helt enkelt inte att de som har dyslexi ska fortsätta att hårdnacka, träna läs- och skrivförmåga när de har kommit upp till årskurs 4-5. Eftersom då har de redan tränat i flera år och man har ändå inte lyckats. Mm. Och då måste man få något annat hjälpmedel för att kunna komma vidare. Och den assisterande tekniken, ja, den är så pass bra så att den nästan kan kompensera för läsning. Och då menar jag på att då måste man tänka på att elever som är 9, 10, 11 år, de börjar förstå, börjar bli medvetna om sig själva. Det vill säga att de blir medvetna om att andra kan tänka hur jag själv tänker. Man förstår liksom att andra tänker om mig. Mm. Och det kan liksom sätta sig i självförtroende då om det som man inte lyckas riktigt med, det som kanske många tycker är det viktigaste i skolan, nämligen läsa och skriva.
Mm.
Och där kommer assisterande tekniken in. Så det är därför jag menar på att det kan till och med vara lite vanskligt att hålla på och träna för mycket när man efter 3-4 år vet att det inte går riktigt så bra. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att man börjar använda assisterande teknik systematiskt från årskurs 4-5.
Mm. Och du är inne i det här, men vi hör ofta från våra lyssnare och medlemmar i FDB att stöd i skolan sätts in för sent, fungerar dåligt eller ja, räcker inte. Och vi har själva upplevt det. Vad tycker du kan förbättras och framförallt hur?
Ja, det som kan förbättras det är att man ska låta för det första steg ett börja att använda den här assisterande tekniken. Och då är det främst talsyntes och taligenkänning jag tänker på. Främst de två. Ska man börja använda tidigt, redan i årskurs 1. Men fortfarande ska huvudfokus vara att man ska lära sig att läsa och skriva. Man ska lära sig det först, det är det viktigt. Men när man sedan märker efter några år att det går trögt, det går segt, då ska man få börja att använda assisterande tekniken mer och mer. Och när man kommer upp till årskurs 4-5 så är det man ska fokusera. Och våga göra det också. Det är det man inte riktigt vågar idag. För man tror liksom att ja, men då lär de sig aldrig att läsa och så vidare och så vidare. Men vi har visat på forskning att det är inte så. Bara har man lärt sig att avkoda bara lite så man kan avkoda lite, så blir man även bättre när man använder till exempel talsyntes. Eftersom man jobbar med språket. Så det tycker jag är jätteviktigt. Tidigt börja på det. Och så 4-5 så ska eleven, om de har stora svårigheter, gå över till att använda assisterande teknik. Lärarna får inte vara rädda för detta. Lärarna måste kunna hur instrumenten fungerar, hur funkar de, hur kan jag använda dem i mitt arbete. Eleven måste också kunna och veta hur man ska använda dem. Gör man detta så tror jag att vi skulle få mindre elever som skulle uppleva det som jobbigt med att läsa och skriva. Kanske till och med så att vi inte skulle prata så mycket om dyslexiläget till och med. Eftersom det är samma sak som jag har glasögon. Tar jag av mina glasögon nu så har jag en funktionsnedsättning. Det är ju ingen som pratar om synnedsättning eller det gör man inte så allmänt, utan det är bara jag har glasögon. Jaha.
Verkligen, gud vilken bra jämförelse.
Faktiskt.
Ja.
Eller att ta en rullstol.
Ja.
En person till exempel som inte har en rullstol och som inte kan gå, hur ska den ta sig fram?
Mm. Nej men verkligen.
Har den en rullstol så kan den ta sig fram. Ja. Problemet med dyslexi är att det är en osynlig funktionsvariation. Så därför så tror folk liksom inte på det riktigt.
Nej.
Och det är det som är problemet. Det är det som är problemet.
Ja, det är som...
Man måste inse att det här är en funktionsvariation. Så man behöver lika mycket stöd som när man sitter i en rullstol eller som man behöver glasögon.
Exakt, och det är ingen som dumförklaras för att de använder glasögon. Men det är jättemånga
Nej.
Som dumförklarar.
Eller rullstol eller.
Nej, eller hur?
Absolut inte.
Nej.
Men vad tycker du om stöd för uppläsning av texter under prov när det kommer till skolan?
Absolut. Självklart. Alltså det ligger i det som jag säger nu. Det är samma sak som om ni tänker då till exempel att en person sitter i en rullstol. Säg att han sitter i din klassrum och i en rullstol och så ska han, måste han eller hon hämta någonting fram vid katedern eller tavlan. Och så säger man till honom, nej, du får inte använda rullstolen, du måste gå dit fram. Ungefär samma. Eller som någon sa till mig, nej, du får inte ha glasögon när du läser, du ska läsa ändå.
Ja, det går ju inte, nej.
Och det går ju inte. Men jag jämför det, förstår ni. Jag tycker det är samma sak.
Jag tycker det är helt rätt, verkligen.
Det är dit vi måste komma. Sen är det inte så att jag säger att vi inte ska lära oss att läsa och skriva.
Nej.
Absolut, det är det första vi ska försöka göra. Mm. Men om inte det fungerar, det är precis samma sak som med rullstol och syn. Men det är klart att i första hand går det att se så ser vi ju. Och går det att gå utan rullstol så gör vi det. Men om inte det går så måste man få annat sätt hitta andra sätt att göra det på. Och eftersom assisterad tekniken är så pass bra idag att den nästan faktiskt kan ersätta, åtminstone om man har stora svårigheter, så kan den ersätta det.
Helt fantastiskt.
Kan en elev gå ut skolan och känna att den inte har misslyckats.
Så fint, verkligen. Och vad tycker du om digitala nationella prov som införs nästa år?
Ja, digitala nationella prov under förutsättning att elever som har svårigheter eller inte svårigheter får använda den digitala tekniken på det sättet som gör att de kan tillgodogöra sig det materialet på lika villkor. Det vill säga att det ska vara lika villkor för alla som använder det. Så att är det någon som har svårt med att läsa, ja då ska den få använda talsyntesen. Är det någon som har svårt med att skriva, ja då ska den få använda taligenkänning. Och jag går ett steg längre med den nya tekniken. Det är nämligen så att jag tycker även att elever ska få använda AI.
Mm.
Och hur menar jag då? Jo, jag tycker att de ska få använda AI att först och start så pratar du in en text så som du vill ha den. Sen lägger man in den i AI-baserade program typ Copilot eller ChatGPT eller vad det nu är. Va? Och så ber man dem att korrigera den här texten och rätta och göra den grammatiskt korrekt. Det tycker jag också är helt riktigt. Inget fusk i det överhuvudtaget, tycker inte jag.
Nej, men för vi...
Där är vi inte ännu. Jag vet att vi inte är där ännu. Jag hoppas vi kommer dit.
Mm.
För det är precis som jag säger att detta måste accepteras som en funktionsnedsättning, funktionsvariation, precis som andra funktionsvariationer.
Ja.
Typ syn, hörsel, motoriska funktionsvariationer.
Mm, men det är det som är så svårt nu med AI, att det är så nytt, att det är många som använder det som fusk. För
ja,
det finns ju det också.
Jag vet det, men ni som är den unga generationen, jag menar någonstans är det ju ändå så här. Varför skulle jag vilja gå en utbildning eller lära mig någonting och fuska mig till? Det är klart att det finns.
Exakt,
det kommer alltid att finnas fuska. Om ni tittar idag till exempel. Så du kan fuska idag, men det är inga problem. Men om det, så du får till exempel en hemuppgift. Du kan ju be syrran skriva det, eller bossan, eller mamma, eller pappa. Hur vet jag det? Det är det som har gjort det.
Mm.
Du kan fuska idag, men det är inga problem. Så du kommer aldrig någonsin ifrån det fusket. Nej. Utan det kommer alltid finnas folk som fuskar. Tyvärr är det så.
Ja, och det...
Men då får vi hitta system som gör att vi så bra som möjligt kan undvika det. Men att förbjuda det är detsamma som att plocka bort rullstolen eller glasögonen för de som har den funktionsvariationen.
Ja, ja men exakt. Det är det som blir så fel, att de lärarna som är lite fortfarande mindsetet på det gamla sättet att lära sig så, inte hjälpmedlen, de tycker ju bara att AI är fusk och ser inte det här att det kan vara som ett hjälpmedel och att man kan faktiskt använda AI på rätt sätt.
Ja, ja, ja. Det skulle inte vara några svårigheter att hantera det heller. Det skulle vara ganska lätt. Jag ser inga svårigheter med det alls faktiskt.
Mm.
Mm. Vi hade ju din kollega Rickard Björkman.
Ja, Rickard, ja.
Mm. Ja, han var ju här och pratade om just AI. Ja. Så som jag förstår det nu är alltså att din åsikt kring AI är att vi borde använda det. Vi borde utnyttja att vi har det.
Ja, det är min åsikt. Jag tror nästan Rickard tycker det också, om jag ska vara ärlig.
Ja.
Och vi jobbar ju mycket. Han är med, kan man säga, lite i ett av mina projekt som jag har, som han är med också. Så Rickard, jag tror att vi har följt sånt under många, många, många år. Så vi har nog ungefär liknande åsikt där. Att, han tycker ju, tror jag i alla fall, ungefär som jag tycker där. Men som sagt, ja, folk är rädda för det här med att det ska vara fusk. Det är ju så, va?
Mm.
Och visst kan du fuska, jag säger inte det, du kan fuska, det kan du göra. Men liksom, om vi har ett samhälle där man utgår från att alla fuskar, jag tycker inte man kan göra det.
Det går inte framåt. Nej, verkligen. Och hur ser du på framtiden? Hur ska stödet till dyslektiker och andra personer med NPF-diagnoser utökas? Hur ser du på möjligheter och framtiden?
Jag ser ju stora möjligheter.
Ja.
Det nästan hör nog på när jag pratar över att jag är till och med inne på och i princip säga att det kanske är så att dyslexi inte blir någon big deal, om ni förstår vad jag menar, kanske redan om 10 år.
Mm.
Därför att vi måste lära oss att acceptera att finns det hjälpmedel som gör att jag kan läsa, skriva lika bra på ett annat sätt. Så vad är då problemet? Och jag brukar oftast använda uttrycken ta till sig text och producera text istället. Varför då? Jo, därför att ta till sig text innebär både lyssna och läsa. Att producera text innebär både skriva och tala in text. Och det finns ju, om ni tänker efter själva, så finns det ju ingen lag. Det finns ju inte någon lag som säger att du måste läsa det enda sättet. Det finns inte. Utan du ska kunna få till dig den informationen som finns i samhället på lika villkor. Om du gör det sen genom att läsa eller lyssna, för mig har det ingen betydelse. Om du vill själv förmedla någonting, berätta någonting, om du gör det genom att tala in det eller att du skriver ner det, finns heller ingen lag på det. Har ingen som helst betydelse enligt mig. Utan det viktiga är att du måste få göra det. Du ska ha samma villkor som alla andra. Om du sen använder AI, till exempel ChatGPT eller Copilot, för att rätta till detta så det blir läsbart för andra, jättebra. Säger jag bara.
Mm.
Så mina framtidsutsikter är för personer som har dyslexi. Jag ser väldigt positivt på framtiden. Jag tror att det kommer bli väldigt mycket enklare för dem. Jag tycker redan idag till exempel att det är fullständigt meningslöst att vuxna ska hålla på och träna grammatiska saker och stavning. Sånt. Det är helt meningslöst. Därför att det sköter AI-baserade program perfekt.
Mm.
Ja.
Däremot när du ska först börja, jag vill inte gå så långt ännu så jag säger att vi ska liksom bara använda stjärn. Nej, de första åren ska vi försöka lära sig läsa och skriva.
Mm.
Men för dem som det är trögt, var så god att använda det andra.
Mm.
Och dessutom säger jag så här, för dem som inte har svårigheter med att läsa och skriva, använd tekniken när ni tycker det funkar. Det är bra, jättebra, inga problem. För det finns ingen lag på hur du ska ta till dig text, det vill säga läsa eller lyssna. Välj du vill.
Mm.
Enligt mig.
Ja. Mm. Nu börjar tyvärr avsnittet gå mot sitt slut. Och jag har bara en snabb fråga. Har du någonting du vill tillägga?
Nej, det jag vill tillägga är återigen. Då jag sa kanske var lite otydlig där i början. När jag skulle ställa en fråga kring det här med vad jag tyckte om priset. Och jag vill bara återupprepa det. Jag tycker liksom naturligtvis väldigt stolt, hedrad att juryn bestämde sig för att jag skulle få det här priset och som samtidigt också, och dessutom att Det är delvis förmedlat från Dyslexiförbundet. Det känns för mig faktiskt det mest ärofulla, för det betyder att den forskning och det jag har hållit på med har varit värdefullt för personer som har dyslexi. Så det är klart att bättre pris går inte att få, enligt mig.
Gud, vad fint.
Det var det jag ville bara tillägga.
Ja, stort tack att du tog din tid för att samtala med oss.
Absolut, det var bara kul.
Vi vill tacka dig för ditt arbete i att lyfta dyslexifrågorna. Att hjälpmedel borde vara en naturlig del av livet.
Jag hoppas jag förmedlat dig i dyslexipodden här.
Ja, men det tycker jag verkligen. Och tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor, kontakta oss på hej@fdb.se. Följ oss gärna på Instagram och TikTok, Dyslexipodden. Och vi finns där poddar finns.